ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six Podcast, avsnitt 160. Det är den 11 april i vecka 15. Det har spelats Champions League som vi ska prata om, Carl Hultin. Hej.
Hej.
Sabri Sivaci. Hej. Ditt lag spelar ikväll.
Ja.
Alltså det är kul matcher i Europa League faktiskt. Vi får ändå återkomma till dem. Nu känns det verkligen som att man kommer vilja, eller jag kommer sitta och titta på det. Jag ska vara ärlig och säga att det har inte varit många frames Europa League, Conference League den här säsongen. Nej, jag har hållit mig borta när Manchester United har varit borta från det. Men vi har också ytterligare förstärkning i studion idag av vår redaktör, får man väl säga, här på Big Six. Det är ju oftast du, Linus Rosenberg, som ligger bakom kloka tankar och idéer och som hjälper oss vad vi ska lyfta upp i det här programmet.
Ja, i alla fall hjälper till. Jag tycker ni tre grabbar också gör ett otroligt bra jobb. Men kul att vara med i alla fall nu i podden också.
Mm. Sen ska vi ju säga att vi har ju också bestämt, Linus är ju Aston Villa supporter. Vi har ju bestämt Chelsea ur Big Six och Aston Villa in.
Ja. Va? Och Manchester United ändå gick på kvalplats. Av
historiska skäl får vi också vara kvar.
Jag tar ett sabbatsår nästa år.
Kommer jag tillbaka. Det här är min inkörd.
Eller Big Seven.
Ja. Ja, men, ja, exakt. Du är ju Aston Villa-supporter och nästan lika ödmjuk som Sabri.
Jag skulle väl ändå ranka mig som väldigt mer ödmjuk än Sabri, men...
Ja, alltså du har ju en ödmjuk... Du ser ut som en svärmorsdröm också. Folk ser ju inte hur du ser ut, men... Jag är ju ödmjuk ibland.
Mm. Men varför håller du på Aston Villa då?
Alltså egentligen så började det som en grej mest att jag tycker... Det var intressant hur en så stor klubb kunde... vara så dåliga som de var under egentligen hela 2000-talet om man tar det. Men jag är född 00 så det är väl främst liksom när man började, ja men runt egentligen när jag var 16-17 där som jag, när de var i Championship, så hur är det möjligt att en så här stor klubb är där? Sen började, de påbörjade ju en liten satsning med unga spelare då, bland annat Jack Grealish som var längst fram i ledet. Så började väl följa dem lite grann. Sen blev det mer och mer när de gick upp också. Sen har det bara liksom fastnat.
Mm. Då gillar du Tammy Abraham lika mycket som jag kanske?
Absolut, absolut. Det var ju en otroligt, ett otroligt bra lån som vi fick från er.
Ja. Sköt upp dem i Premier League och vann skytteligan den säsongen. Sen så var det väl, vem var det slog det nu? Tony eller vem var det? Nej, Mitrovic slog väl det med typ 39 för...
Ja, just det. Precis.
Just det, Mitrovic gjorde helt sanslöst mycket mål, ja. Championship. Vad, hur har det varit då de åren? Nu har vi ju redan lagt in Aston Villa i Big Six då. Men ja, hur är det att hålla på ett lag så som, ja men, när man lånar in en spelare som Tammy Abraham eller har en spelare som Jack Grealish som man vet att man kommer bli av med?
Ja.
Du vet, för man, obviously, eller jag kan gissa att man ändå får känslor för de spelarna.
Ja,
och
absolut.
Verkligen fattar tycke för det, så här unga upcoming stjärnor.
Ja, verkligen.
Och så vet man att det är bara på eller på lånetid,
ja. Ja, precis. Nej, men det som, om man tar Jack Grealish exemplet där, så fick vi ju så otroligt mycket pengar för honom, så då blev det en grej att ja, men då kan vi investera i truppen och kanske ta ytterligare ett kliv som lag. För Oavsett hur bra och hur mycket jag tycker om Jack Grealish så tycker jag ändå att han kanske inte är värd så pass mycket, en miljard liksom. Så att, och det har ju visat sig vara rätt nu också med tanke på vad man investerat i, liksom, i klubben. Dels med sportchef, tränare och sen också spelare. Så att, men som du säger, det är väl generellt idag så är det ändå svårt och svårare ska man väl säga att fatta tycke för spelare just för de grejerna. Det är väldigt synd med just Jack Grealish också som blev tidigt kapten och som också representerade klubben på ett bra sätt tycker jag ändå.
Mm. Hans fall tycker jag ändå, jag minns när han gick och det var mycket snakes och höll de inte på att höll upp saker när Aston Villa sen mötte City under första gången. Så här. Han var ju ändå så många år där. Man faller ur Premier League. Mm. Han är kvar ändå och tar dem tillbaka i Premier League från Championship. Jag tycker den är tuff ändå. Ja. Och man får en yard.
Ja, nej, precis. Jag personligen har inga hard feelings alls. Och jag menar, sätter man sig in i hans situation så blir det ju lite grann så här, ja, vem fan tackar nej till City och Pep Guardiola? Alltså, när du är spelare. Nej. Det går ju liksom inte.
Så, alltså. Jag vill också minnas när, vi ska inte fastna så mycket i det, men när han såldes så var det inte så att var det som Villas sportchef som, alltså klubben la ju verkligen ut en video där han tydligt gick igenom exakt hur mycket pengar in det var och exakt hur mycket man skulle, alltså spelarna, var det efter man hade värvat Bailey och Buendia och gänget för de pengarna som han gick igenom exakt hur han hade lagt, hur de hade spenderat pengarna.
Precis, precis.
De var, det var lite unikt.
Ja, verkligen. Men det var en otrolig transparens hela den liksom vägen. Och jag minns också Grealish gjorde den här typiska som fotbollsspelare gör en lång adjö-video liksom på Instagram. Och allt sånt där känns ju så onödigt när man går till en, alltså nu inte Manchester City, en rival på det sättet som typ Birmingham exempelvis kan vara, men det är liksom, gå bara dit och var tyst kan jag känna personligen. Och sen hur klubben skötte det, som du säger, det är unikt får man väl lov att säga.
Det var ju lite synd tycker jag att både Arsenal och City spelade samtidigt i tisdags. För det blir ju den här klassiska hur man ska försöka hålla koll på det. Man försöker titta på två skärmar och det blir bara strul. Om man tittar på det ena hållet har man ju, jag har ljudet på en och så tittar man ner och så händer det och så tittar man upp och sådär och sådär. Men vi kan, låt oss börja med matchen på Emirates då. Mellan Arsenal och Bayern München. Sabri, tankar?
Nej, men så här på förhand och så som Arsenal presterat i år så förväntade man sig kanske en annan typ av matchbild. För det är väl också ett historiskt dåligt Bayern München. Jag säger inte att laget på pappret är speciellt dåligt, men de gör en usel säsong. Och liksom kommer från en så här jättemärklig förlust. Först från Dortmund i
mot toppmatchen. Mot Heidenheim.
Och sen Heidenheim. Och ja, men det var ändå ett möte man såg fram emot för att när Bayern tog sig vidare i Champions League så gjorde man väl typ så här 10 mål på de två matcherna direkt efter i Bundesliga. Man tänkte shit, nu är de inloggade där igen och nu det här kommer bli häftigt och Kane tillbaka. Men märklig match med vissa märkliga situationer som har blivit snackisar. Men det jag reagerar på efter lite var ju typ så här att jag kollade upp liksom så här, för om man pratar Arsenal i år, man pratar ju ramstarkt försvar. Alltså det är ju det bästa försvaret typ i Europa, kanske med, jag vet inte, Inter, men de är väl också ganska bra. Men det är att de har varit riktigt kompakta, riktigt bra. De kommer ju liksom från en match mot City där City har ett skott på mål, liksom, alltså att de stängde ner dem totalt. Och när man tittar från den här matchen så går Bayern München ifrån Emirates med högst XG av alla lag som har besökt Arsenal. I en match som, alltså det måste väl räknas som den viktigaste på året, eller? Alltså den som är mest nervig, om man säger så. De har ju nått en kvartsfinal i Champions League. Alltså absolut, en ligamatch mot City kan du ju reparera i matchen efter och matchen efter och matchen efter. Här är ju en match. Ett dubbelmöte, men du har ju den här matchen på hemmaplan. Att man då ser att så här, okej, försvaret var inte topp. Det var inte Arsenal-topp, om man säger så. Jag tycker Kivior, jag vet inte, han är bänkad några matcher innan. Kommer in, tycker han gör en ganska svag match.
Saliba gick inte alls riktigt att känna igen. Är det Salibas fel att han inte kan hålla nerverna i styr i en sån här toppmatch? Eller är det hela lagets typ balans? Alltså jag har inte det svaret. Men jag såg en statistik på att på 15 hemmamatcher så har Saliba committat 5 fouls. 5 fouls har han committat på 15 matcher i år på Emirates. I den här matchen drar han på sig straff och drar på sig 4 fouls. Så någonting stämmer ju inte i försvarsspelet som det har sett ut hela säsongen. Så det är en märklig känsla man går ifrån den här matchen med. Och sen har vi ju Saka-situationen och Gabriel-situationen som har blivit snackis här liksom.
Mm. Ja, alltså, är det inte bara så enkelt ändå att man är ju fortfarande, även fast man varit så otroligt bra i Premier League, man pratar ju om den här trean, Saliba, Gabriel och Rice som den bästa i ligan, kanske bästa i världen just nu. Som central defensiv linje. Mm. Att man, det är en annan grej ändå att kliva ut i Champions League. Och man har inte gjort det på det sättet förut. Man möter Bayern München och det finns den typen av anspänningar. Alla är ju nervösa. Jag tänker bara på, när jag kollat på Mästarnas mästare. När Mikkel Leijnegard var på någon middag där. Och så satt han och frågade de här alla atleterna om de var... Men hur man mådde typ. Och så sa ju Seb Larsson så här. Mm. Jag tror ingen gillar att prata om det, men man mår dåligt inför varje match.
Mm.
Alltså tills kanske matchen går igång. Men att det finns ju ändå någonting i det där. Och att det, man är bekväm i Premier League. Man vet vilka man möter. Man vet hur det går till. Man vet hur lagen spelar. Pep har gjort jobbet. Nej, vad säger jag? Arteta har gjort jobbet. Och det är bara en helt annan grej. Mm. Och så är den här Champions League-matchen igång. Och plötsligt är man ett Arsenal också som är favoriten mot stora, snygga Bayern München.
Jag tror det gör mer än vad man tror. För att det är... När vi är inne på Saliba och Arteta, liksom, det är första gången de spelar en sån här viktig match för Arsenal någonsin.
Ja, för Arsenal, ja.
Ja, Arteta, ja, men i sitt liv. Ja, men liksom, han har varit assisterande i viktiga matcher, men nu ligger det allt på honom. Hur han förbereder laget, vad han säger till dem. Kan vi aldrig få svaret på, såklart, om inte det kommer en Prime Video här om några år. Men,
liksom, en vinklad dokumentär.
Känslan är att han, såklart lätt hänt eller så, men det känns som att han kanske gör det till... en för stor grej in på som kanske stiger sig till huvudet på spelarna. Och Saliba, kollar man på Porto-matchen borta i åttondelen, där var han ju också svag liksom, när det gäller som mest i den här turneringen. Så jag tror det stiger dem till huvudet ganska mycket. Och Raya, som jag tycker är hela anledningen till 1-1 målet när han springer ut helt i onödan så inte Gabriel kan spela tillbaks. Det tror inte han gör i en ligamatch mot City heller liksom. Så jag tror de kanske tänker två gånger om för mycket. Och då gör man det mot Bayern så blir man jävligt hårt straffade.
Ja, precis. Och sen som det du är inne på med det här. Det att Arsenal... För pratar man om den här matchen för en månad sen, 2 månader sen, så skulle inte Arsenal gå in som favoriter. Men helt plötsligt så har det svängt helt. Och Bayern kan komma till den här matchen och känna liksom spela helt utan press av någon anledning. Så har det liksom gått så dåligt för dem att de hamnat i det läget. Och ja, det är fortfarande ett lag med väldigt bra spelare. Och ska man gissa vad Tuchel säger inför en sån här match, så är det ju bara att all press är på dem. Mm. Vi kan gå ut här och vi kan liksom... Gör vårt bästa, vi kör vårt spel.
Liksom. Och hur ofta får de liksom gå ut i sina matcher och vad är laget som ska försvara sen kontra?
Ja, precis.
Med Gnabry och Sané på varsin kant. Jag tror det är väl ett drömscenario för de spelarna. Liksom. Det gjorde de ju hur bra som helst.
Alltså jag läste nu också att det här med Saliba och hans fall, det är bara första halvlek. Alltså, så han bräckade sitt eget rekord på en halvlek mot Bayern München. De strugglade lite när de skulle vara favoriter mot Porto också. Mm. Det gick ju ända fram till straffar. Sen är det så här, när det är turnering... Göra vad man måste göra för att ta sig vidare. Så enkelt är det. Man bygger upp en gameplan som är annorlunda än vad det är när man spelar ligaspel. Men jag tycker ändå att Arsenal i år är i grunden ett bättre lag än Bayern München. Ja. Så 2-2 är ju ett underbetyg sen vänder man ju till 2-1 och så tappar man så här.
Och sen efter säkert att ledningen 5 minuter senare har ju White drömläget i 2-0. Ja. Sen så missar han ju avslutet och skjuter rakt i bröstet på Neuer. Men sen dröjer det inte heller långt till innan det här misstaget av Raya leder till 1-1 istället. Och då vänder ju självförtroendet i hela matchen, tror jag. För då känner ju bara, nu är vi i drömsits här liksom. När de kontrar in det så snabbt. Och Arsenal kanske blir skakiga och sen... går det som det går liksom. Men hade de fått 2-0 där, då tror jag det är en helt
annan. Men så här, kan man lägga någonting på Arteta, då tycker jag att han borde få i alla fall semi-skit av att han startar Kivior i den här matchen. För med facit i hand...
Ja, men vill han inte ha en lite mer defensivt balanserad vänsterkant än Zinchenko? För Zinchenko senaste veckor
jag förstår,
har ju inte men, rosat marknaden direkt. Alltså.
Han har kanske
han problem. Han har ju varit direkt där. Svag.
Han har kanske problem där. Man får mycket annat med Zinchenko. Men båda målen kommer från Kivior's kant. Mm. Jag tycker på första målet, han går inte upp i press efter att han har förlorat bollen. Han är ur position så att Gabriel hamnar lite snett. Sen tar han inte, alltså, en erfaren spelare där, han ser problemet och tar bara ett gult kort på Sané. Alltså du vet, bara sån här, där pratar vi erfarenheten som kanske skälper. Även om så, han är lite bättre defensivt. Men Arteta kanske borde vara lite smartare att så här... Zinchenko, han har varit med i såna här han har varit med i gamet.
Mm.
Så där tycker jag att man kanske kan, om man ska ge lite skit igen.
Ja, men kolla, jämför, nu har jag inte så här allt i huvudet, men kolla, jämför backlinjen Bayern mot Arsenal inklusive målvakter, och Norge mot Raja, jämför liksom stora matcher på dem. Då Kivior som värvades in väl till förra säsongen från Serie A, hur många?
Ja, Spezia.
Ja, liksom, och så där har de Davies som varit med i många, lite supermånga, men ett par slutspel i Champions.
Vunnit dessutom.
Högerback Kimmich, tysk landslagsman, EM, VM och Champions League. Och sen är det väl så
här, ja,
så det Dier och De Ligt, men De Ligt har ju,
ja,
tog ju Ajax till semifinal.
Jag hör
och sen jämför det med Gabriel Saliba. Det är väl White som spelat en EM-final liksom. Mm. Sen startar väl
då,
matchen. Men du fattar vad jag menar.
Då sätter du det ändå i kontext att då är det nerverna som spelar in, för att i grunden är Arsenal ett bättre lag.
Ja, men stor match liksom. Där har ju Bayern en stor fördel. I stor match-aspekten.
Men, och apropå då Kivior, Zinchenko, sen om som du vill få det till då, om man ändå ska kritisera Arteta lite för det valet. Han korrigerar sig ändå i paus ju, och gör bytet. Så det är väl ändå...
Då blev det bättre.
Jag vet inte, men det var ju det du var ute efter.
Ja,
det var ju det hela din tes var.
Jag säger inte att han hade många val där, men med facit i hand, och det är ju lätt för mig att säga, så var ju Kivior en av de svagare länkarna, tycker jag. Han gör ingen bra match, så enkelt är det bara. Det är ju därför han ryker också tidigt.
Mm.
Så Arteta såg väl samma sak. Men det alltså, det är ju sådana här misstag ibland man inte får göra som tränare. Alltså så här. Sen kan inte han veta att han ska vara dålig i en sån här match. Men det, ja, det finns sådana grejer.
Men apropå backlinjen. Sen är, alltså, Saliba Gabriel versus Erik Dier, Mattis De Ligt.
Mm.
Det är ju klass bättre. Alltså, jag kunde inte tro mina ögon när man tittar på den här elvan och ser att Erik Dier startar med De Ligt. Och man sitter med uppe med Kano och Kim på bänken.
Ja.
Men det var också så här. Han letar väl någonting, Tuchel. Både Kim och Upamecano startade ju mot Heidenheim när de torskade.
Ja, det var väl bara ren bestraffning.
Veckan in, kanske. Men ja, det känns så... Som att man själv inte... Jag sitter inte och kollar på Bundesliga och så ser man att Erik Dier startar en kvartsfinal mot Arsenal. Det är otroligt.
Hur leder tiden?
Ja.
Alltså vadå, när du har kollat på alltså Bayern München, de har ju alltid varit en maskin, ett bra lag. Alltså, men du vet, alltså... Vill du gå in för position, då tycker jag fortfarande att Arsenal har ett bättre lag än Bayern München. Alltså Leimer, Groteska, tar du Rice eller Ödegaard för, alltså, ja, du väljer Musiala för Havel, alltså så här, Kane kanske ska in, alltså du fattar, men jag det är fortfarande vidöppet, alltså jag håller det 50-50 borta i Tyskland också, för det där tror jag mer att Arsenal kan göra ett mål och gå ner på mer kompakt och liksom stänga den matchen.
Mm.
Men jag tycker att de borde fått med sig ett bättre resultat än 2-2.
Ja, det hade varit...
Sen är frågan också, om vi pratar just om Arteta och val av spelare. Jag fastnade vid valet av Martinelli före Trossard. För jag tycker Trossard alltid när han spelar... Främst såklart, alltså, hans poäng kommer ju oftast när han är inhoppare förstås, men... Jag tycker det är märkligt att han inte startar mer matcher än vad han gör, just med att det kommer ett till viktigt mål i den här matchen. Han har gjort mål mot Porto, Liverpool, Chelsea. Han gjorde mål i Community Shield mot City. Alltså det är en bra spelare, och samtidigt som Martinelli har haft en liten tyngre säsong liksom. Just det valet också tyckte jag var intressant inför matchen.
Mm. Han är ju verkligen... Alltså... super, super given hos Arteta. Så det är ju, nu har han varit skadad och så här, han försvinner, men han är, ja, det är, Arteta har ju någonting för Martinelli som, ja, som vi antagligen inte kan ge svar på. Vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Det är Premier League som rullar vidare såklart i helgen och Sabri. Mm. Är det fokus på en dag eller tar vi oss både lördag och söndag här? Kanske måndag till och med, för det spelas ju faktiskt Premier League då också.
Jag vet, och det är så här frågan om man skulle dela upp det. Men jag gillar ju att ha allting samlat på en dag. Och då har jag faktiskt valt... söndagen som bara innehåller tre matcher. Men vi börjar med West Ham-Fulham. Som jag tror kan bli en målrik match. Det är, du har Bowen där, du har Muniz där. Och jag tror det blir över 2,5 mål i West Ham-Fulham. Sen tar vi oss till London, Arsenal-Aston Villa. Och ja, jag vet att Arsenal är ett av ligans bästa försvar. Men jag tycker att det är ett läge... som är bra för Aston Villa att möta Arsenal. De är mellan två... mellan en Champions League-kvartsfinal. Mm. Och man vet att Aston Villa är ruggiga i sina omställningar. Så båda lagen gör mål, hittar jag ett värde i där. Och sen är det Liverpool, Crystal Palace. Så här. Liverpool har sett lite... knaka lite i fogarna. Med Eze där och de här gubbarna så tror jag ändå Crystal Palace får in en boll. Men Liverpool...
Mateta är het, han gjorde mål mot City här nu. Så. Mm.
Men det känns ju, jag kan se framför mig att Crystal Palace gör ett mål på Anfield. Men att Liverpool sen löser segern. Så Liverpool vinner båda lagen i mål. Där har vi min trippel.
Mm. Och den finns på command.com under flikerna experterna. Och där ligger den ju såklart boostad. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Och vi säger stort, stort tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Men tycker du att det är straff, Saka?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Nej, det tycker jag inte.
Tycker du det eller?
Nej, nej, jag tänkte bara att någon här kanske skulle tycka det.
Nej.
Men här tycker jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, Arsenal-supportrar, de kanske har varit värst på senaste tiden med, alltså, så här, på en Liverpool-nivå, möjligtvis. Men här tycker jag att de har, alltså de som jag i alla fall har pratat med har i alla fall varit hyfsat neutrala gällande säkra situationen. Sen har ju dock liksom, den har det delat läger tycker jag lite. Alltså det har varit väldigt 50-50 angående situationen och sådär.
Alltså hade Glenn Nyberg pekat på straffpunkten där, då tror jag varummet hade stått bakom honom, för det gör de ju ofta. För att det finns ju ändå ett case för att det skulle kunna vara straff.
Ja.
Men... och samma sak när han inte tar den. Och för det är ju fortfarande Saka, man ser de här repriserna med rullar så många gånger, men han har ju slängt sig liksom innan, han märker ju att han inte kommer nå bollen och söker kontakten. Och Neuer står ju där.
Mm.
Man har ju sett straff för mindre. Alltså,
men tänk själv vad Glenn Nyberg där. Det sista som hände i matchen, Saka går ner från ett, hela arenan skriker ju förmodligen. Men det är jävligt iskallt alltså, att bara så här, hålla sig lugn och inte falla för det trycket. Alltså.
Jag vet inte exakt vad regeln är. Men jag tror att en del av regeln är liksom känslan. Vad får domaren för känsla av situationen? Vad är spelarens intuition? Jag tror de räknar in intuitionen lite i... själva, är förseelsen sig liksom frispark på mitt plan? Ja.
Är förseelsen i sig kanske en straff? Ja, men vad fick han för, alltså så här, fick han en intuition av att Saka söker en alldeles för mycket?
Och för tydligt. Ja, alltså, och jag tror han hade kunnat linda in den mycket snyggare. Kanske om andra spelare som är bättre på att filma hade kunnat dröja kvar med ett ben mycket, mycket snyggare på ett sätt.
Martial.
Men lura en domare på det sättet men, och få en straff. Men han gör det så
men jävla tydligt. Tror du han hade tagit den i den 30:e matchminuten då? Glenn.
Jag då är det väl också lättare att säga nej på ett sätt.
Ja, och lättare kanske att ta den.
Ja.
Men jag så här, generellt tycker jag det var väldigt kul att det blir ju så när det är en svensk domare som dömer en sån här match. Men, och det känns också så här som kommentatorerna att man pratar ju om det väldigt mycket. Annars är det ju ofta så här man nämner, ja, huvuddomare tar det beslutet. Det var alltid så här, Nyberg tar det beslutet. Ja, det gör svensken. Glenn tar det beslutet.
Jag tycker han gör en bra match. Det var många
och alla hyllar ju honom. Alltså så här, ja. när man hör intervjuer med allsvenska spelare, man frågar i diverse program och så här, studios och vilken domare är den bästa. Alla allsvenska spelare hyllar ju alltid Glenn Nyberg. Främst för att han är otroligt bra på att kommunicera.
Ja, men polare skojar bara om att här, men han kan ju inte kolla på var han har ju inte det i Sverige. Jag vet inte vad han gör, så det är därför han var jag vågar inte gå ut till den skärmen. Jag vet inte hur
det funkar. Jag skiter i det där.
Nej, fy fan.
Den där tekniken.
Ny på jobbet, inte lärt sig mikron. Jag köper mat ute.
Den är känslan över Saka att det finns ju de här spelarna som ofta söker kontakten och lägger sig när de får kontakten. Och det är för mig inte att filma. Alltså Saka är ingen filmare. Grealish är ju likadant.
Han är ju mästare på det. Han hade löst straffen. 100%.
Men alltså, förstår ni vad jag menar? Det är inte de här spelarna som filmar. Men det är de här spelarna som de är bra på att söka upp kontakten. Och det är så här, för det finns en kontakt. De kan lägga sig. De söker kontakten. Hazard tyckte jag var jävligt bra på det. Det var ju typ så här. Ja, men Jota kan vara lite så. Så i det här fallet kanske det hämmade lite så här. För känslan var ju att han skulle kunna gå förbi honom.
Mm.
Men han, det sitter... Alltså, här. Jag såg någon studie på där det var så här där spelare som ja, men lägger sig enkelt, söker den här kontakten. Vinny Junior är också där. Han lägger sig att det var jag kommer inte ihåg vart jag såg det, men det var så här, vilken otrolig fördel lag får av att ha sådana spelare i laget. Alltså, och då tror jag så här, det är ju mer att de kan göra till en grej. Det är ju inte som att Arteta säger så här, Saka sluta med det där. Utan fortsätt, ge oss våra frisparkar, fasta situationer, allt möjligt. Och då blir det någonstans att det sitter i ryggmärgen på Saka att han kanske såg det benet komma ut.
Kanske.
Och bara, av ren reflex bara, då åker mitt ben ut också. För så har jag gjort i många andra situationer. Mm. Och så kanske när han tittar på det efter så här, jag kunde kanske gått förbi. Ja,
det är sorgligt att det ska behöva vara så. Alltså mål ska väl alltid gå först i, ja, i rangordningen hur man tänker. Inte straffar och att man känner att man kanske kan få.
Ja, men jag menar...
Jag tror det är DNA.
Ja, det tror jag också. Sen har ju mycket av det där försvunnit sen VAR kom in med just de här svandyken som var extrema. Men jag menar, kolla på... Har vi Elliot straff han får mot Manchester United till exempel. Det är ju ingen kontakt egentligen. Nej. Men jag tycker det är straff. Men det, alltså, det är ju fortfarande...
Han döljer det mycket snyggare.
Ja.
Och lurar.
Men en sak till tyskarna. Alltså käften med att ni ska ha straff på Gabriels när han tar upp med handen.
Ja. Det var ju någon som sa att, att spelarna hade sprungit fram till Glenn och så hade han sagt så här, men det här var...
Chats mistake.
Ja, exakt. Någon sån där barn.
Jag fattar att det är straff i en jävla... Men alltså, det enda vi pratar om i VAR, det är de här jävla soft penalties som delas ut. Det är de man inte tycker om. Mm. Typ som Harvey Elliott. Ja, men den är så otroligt. Den är så här läks ner på hyllan av vad som ska bli straff. Så här, kom igen. Alltså,
jävlar vad du har kokat om du har varit Terry Kane där.
Nej!
I en kvartsfinal. De gör sånt tydligt misstag. Ja, du hade levt i domarens öra.
Kom igen, sponsrat av Lambi, bomull.se. Alltså, hur soft skulle inte den där straffen vara? Det är ju... Men att Tuchel, han ägnar ju fan en halv presskonferens som pratar om det där. Vilken minut var det? 60... Ledde inte Bayern med 2-1? Eller vilken minut var det?
Gå upp till 3-1. Ja,
stänger
den dubbelmötet.
Mm. Ledde Bayern med 2-1?
Ja.
Ja, men alltså så här. Säg till mig, vad är Gabriels... intuition då av att ta upp bollen. Det är inte så att han maskar.
Men du hade ju skrattat gott om det hade blivit straff.
Jag hade garvat så mycket. Det hade jag gjort. Ja. Men jag hade dock stått på Arsenal-supporternas sida med och sagt så här, fy fan, vilken larvig jävla straff.
Mm.
För det är inte så här, det är inte en situation där typ så här, du vet att Kane stod precis utanför straffområdet. Raya spelar igång bollen. Kane rusar in i straffområdet. Och Gabriel fattar inte och tar upp det med händerna. Men... Kane står vid halva och du vet, viftar bara, han tog upp det med handen. Det var så här, Det var ju inget farligt innan. Alltså förstår ni vad jag menar? Det var,
jag vill minnas.
Vill ingenting på det, liksom.
Nej, jag vill minnas att det var en liknande situation här hemma i Sverige också. Förra säsongen om ni minns det.
Kurtulus, va?
Ja, precis. Exakt. Och då blåste man inte heller så att...
Jag tror... Ah.
Jag vet inte.
Kanske det var Glenn som nämnde det också.
Ja, exakt. Ja.
Kolla upp. Var det mot Häcken eller? Låg väl under med 4-0 redan. Ja.
Nej, jag minns inte.
Ja. Men innan vi går vidare då. Alltså, hela situationen också, upprinnelsen till straffen Bayern München får när Neuer lobbar upp den och skickar den över ut på högerbacken. Ja. Och sen kontra.
Är det samma?
Ja, det är... Alltså, det, alltså, varför gör han så där för?
Ja, han är,
alltså,
det är så här, spexare i Neuer.
Ja, men det är, alltså, Neuer, det är liksom till Onana, så här, hold my beer. Ja, så här gör man, så här gör man med
fötterna. Tänk om han på de tankarna.
Ja, Onana har sett det där.
Jag ska, vänta, jag ska bara göra en sån här rainbow flick innan jag skickar iväg.
Innan vi går vidare, bara också symboliken i att det är de två med bakgrund i norra London, eller Dio gjorde ju inte mål, men Gnabry och Harry Kane, de som är mål också, tyckte
jag gillar. Kane är väl den mesta målskytten mot Arsenal också, väl.
Ja. Ja.
Jag måste
bättra på det.
Ja. Och sen är det alltid intressant just det där med, kommer spelare fira mot sitt gamla lag eller inte? Gnabry visserligen utlånat till West Bromwich, hade det lite jobbigt med Wenger, men det är ändå kul, för att mot Tottenham, om ni kommer ihåg den, ja, blev 7-2. Ja, precis. Och sen efter var det come on you Gunners på Twitter och hela den grejen liksom, medan nu så bara kör saltgrejen på
supportrarna. Ja, Dembélé då, alltså han firade ju mot Barca, han var där 7 år. Så, ja. Men en, får jag bara ta en sista grej, en liten hyllning.
Nej.
Kings straff.
Men Raja.
Får jag ge min spaning här. Målvakter oftast inför sådana här matcher, de studerar ju motståndarnas alltså straffar. Mm. Kane går alltid fram och bombar i princip. Hårt mot ett hörn eller i mitten. Så Raya, han tänker väl här, okej, okay, det här, vi har studerat Kane, han går stenhårt mot ett hörn. Jag måste gå tidigt, annars kommer jag inte hinna med. Så det, jag tänker att det är så han har lärt sig, och Kane...
Omvänd psykologi.
Han tror, de har studerat oss. För det här kan gå till straffar på Allianz Arena. Han...
He know, I know, that we know.
That you know. Om du inte anmäler den här anmälan som du anmäler och anmäler. Det är från Kops för övrigt. Om du vet.
Och jag från Friends.
Så, alltså, då var det bara, alltså, klass, Kane, straff. Det var bara, nej, jag vill avsluta.
Det var lite samma med Onana och Salah i söndags, kände jag. Alltså, både Onana och Raya går... så pass tidigt och de, Salah och Kane bara rullar in det.
Men det var när Salah hade frågat Ben Foster, du bara, om vi hade fått straff, ja, vilket håll hade du slängt dig åt? Alltså att de är maniska, med, de här straffskyttarna är maniska med hur målvakter studerar dem. Det är underbart.
Björn Jonsson sa i måndags då, han ska få höra, han sa ju att Arsenal är ju tokfavoriter, de kommer spela ut Bayern München och sen så är det färdigt.
Han är petad på måndag.
Så han sa, nej, får väl ta upp det på torsdag och sen se om det är rätt. Så
att, bra Kalle.
Den ska han få.
Bra noterat. Jag tror ju bara att Kane egentligen var på väg fram och bombade den i det där hörnet, men han, liksom, han låg ju redan när han var på väg fram, så Kane var såhär, vad ska jag göra nu? Och så körde han ett litet sån här hopp till och med och bara rullade in där.
Då ljög han i sin eftermatchen intervju.
Det är klart
där,
han gjorde.
För där sa han att han... att han, du vet, har tränat alltså på de här straffarna.
Det är klart han säger det.
Va?
Det är klart han säger.
Jag tror att han har gjort.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18 Regler och villkor gäller.
Real Madrid 3, Manchester City 3. Det är alltså, ja, det, jag ville bara, jag tänkte säga det innan vi började prata Arsenal-matchen, att det är sjukt ändå att det är Real Madrid Man City, men jag är ändå mer intresserad av att se Arsenal Bayern München, så jag såg ändå den mer i sin helhet. Men ja, klart det var en match.
Ja, det får man säga. Men jag måste reda ut, för jag har inte sett varken innan eller efter någonting om det här med att Kevin De Bruyne skulle ha varit sjuk innan. Vissa sa att han spydde i omklädningsrummet. Men han var ju med på bänken, han värmde upp på sidlinjen.
Ja.
Startade inte, fick aldrig komma in heller.
Alltså, jag kände bara spontant så här, alltså när de sa att han hade dragit vissa spyor, alltså det är så här, är han matförgiftad? Då är känslan så här, hörru, vi går in i ett rätt tajt schema, ska du sitta här på bänken och smitta alla?
Ja, det kändes, alltså, konstigt. Typ Men det kan ju inte ha stämt då, för att det är väl bara en taktisk...
Tror du var taktiskt?
Ja, det måste det ju vara, eller?
Eller om eller något person, alltså att han har något personliga issues.
Var slut som, något, det känns som.
För att han var ju,
det är märkligt att han sitter på bänken.
Och så. Ja, men du vet, efter matchen han gick och hälsade på alla och så här, det är jävligt, jag vet inte varför han drog spyan i så fall, man fick ju inte veta mer.
Nervös.
Det är inte så här, är det en spya för att han är nervös, varför startar du inte? Det är ju en spya för att han har mått dåligt, och då kanske man tar lite så här, för du behöver inte gå och krama.
Nej, om man har spydde, det vet vi inte heller.
Nej.
Men det är ju någonting imponerande med ändå att, eller alltså det är ju inte, sticker ju inte ut så mycket, men eftersom att City alltid är så dominerar ju matcher bollen av sig mest. Men det har ändå varit en del matcher i år när de faktiskt inte har haft bollen i havet ju i Premier League. Men att man ändå åker till Bernabeu och spelar för stängt tak nej, men, och har 62% bollen av mot Real Madrid.
Men det är så man vill också på elvan, det brukar alltid vara så här, när Grealish startar, då vill man ha bollen av i matchen.
Liksom. Ja, det här var faktiskt den matchen jag tittade, jag hade ju också som er båda matcherna på, men det var den här som jag fastnade i mest, för det som jag tyckte var intressant var väl främst det att jag upplevde att många spelare i City var i första halvlek ganska fega. Man brukar inte se att man vänder om och spelar bakbollen om man är en spelare som Bernardo Silva eller Foden, utan att man vågar liksom. Men ja, det som jag tar med mig främst är väl att det är ett starkt kollektiv i City mot en stark liksom individuellt skickligt lag i Real, och alltså City trycker ner Real så att Rudiger står och kramar Lunin liksom hela andra halvlek. Det är jävligt imponerande, och det är, City är så jävla mycket bättre med Jack Grealish än Doku. Jag måste bara säga det, och nu är jag också färgad i den här frågan kanske, men det blir sån skillnad verkligen.
Jag tycker ju dock inte att Grealish är i toppform.
Nej, verkligen inte.
Jag tycker
inte
att där, alltså ni pratar ju så här. Jag tycker att Grealish kan värdera lägen bättre än Doku, för att Doku hade förmodligen utmanat flera gånger innan han vänder hem och spelar tillbaka bollen. Men det känns som att Pep har mer kontroll över Grealish, för att Pep älskar kontroll på matcher.
Ja.
Han vill ju inte ha, men med Doku så vet han att så här, det är en spelare som man måste bara, du måste bara utmana hela tiden, för det är det han är bäst på.
Mm.
Så han måste ju få göra det hela tiden. Med Grealish vet man att han kan få det här andra, mer kontrollerade spelet, men en shoutout måste vi ändå göra till, om det finns någon där ute som inte tycker att Kyle Walker är bra. Så jävla tydligt att hans snabbhet behövs i såna här matcher. När man möter Vinny, Rodrigo, eventuellt Mbappé. Alltså, de målen kommer ju av att ett litet försvarsmisstag. Man ligger någon centimeter fel. Akanji och gubbarna har inte en chans att komma ikapp Rodrigo och Vinny. Och det var ju också därför Ancelotti spelade med båda liksom, på den vänsterkanten. Det är så jävla smart på ett sätt.
Alltså, det var jobbigt för Akanji när han märker när matchen blåser sig igång och säger, vänta nu, vad är du här också? Nej, men alltså, de ställer ju upp med fyra mittbackar. Så är det ju bara.
Bra.
Sen har du både Guardiola och Kanye använts, eller speciellt Guardiola ändå spelar mer ytterback. Men det är ju, ja, det är ju verkligen skillnad. Och, alltså, det har man ju sett genom åren. Alltså Kyle Walker snabbhet, hur många världsklass yttrar han verkligen springer i kapp och stänger ner. Så vet man hans status till returen? Det är ju, jag menar, returen är ju nästa
vecka. Han sa väl typ att det nästan fanns chans att han skulle vara med i den här matchen. Så Kyle is Kyle liksom, som att det så här, man vet aldrig med honom.
Ja, nej, precis. Som jag förstår det så, och det jag läst, så ska det vara 50-50. Men vi måste väl ändå diskutera, nu har vi pratat om det mycket i den här podden och alla gör ju det just nu, men det är ju anmärkningsvärt hur kall Haaland är just nu ändå, måste man säga. Och jag tycker Rudiger har sån kontroll på honom.
Alltså det måste vara sån mardröm att Rudiger, för man har ju sett det där, hur han håller på. Alltså när spelet är någon helt annanstans. Du vet, han står och kramar om och håller på och går ner. Han liksom böjer sig ner och hukar och trycker på. Han har gjort, det är ju inte bara Haaland som åker på den här salvan. Jag tror det var jobbigt att kliva ut på planen och se Rudiger där.
Mallorca.
Sen kanske, han är inte världens bästa mittback. Men han är ju otroligt bra. Men just hans grisighet och sätt att approacha och typ det, alltså, psykologiska spelet, där är han ju världsklass.
Men alltså, jag tänkte på en sak när jag såg den här matchen, för att det har ju diskuterats att en Haaland eventuellt ska gå till Real Madrid. I en sån här match där du har ett kontrollerande City som vill spela runt
Och som ni säger, Rudiger står ju liksom i Lunins famn ibland. Alltså de är otroligt låga. Alltså en Haaland i Real i en sån här match tror jag kan göra 2, kanske 3 mål för Real mot ett City. Du vet, så när de bara får, när absolut. De ska ligga på rulle och kontra. Ja. För att han har haft problem även förra året mot ett jättelågt stående försvar. Det är inte en slump att Citys 3 mål kommer från skott utanför straffområdet i den här matchen. Vart gör Haaland alla sina mål? Innanför straffområdet så här, absolut han är iskall, men det är också lag som har lärt sig. Mm. Men då har för Citys skull har ju nu, då har ju Pep andra verktyg i lådan. Alltså han är så här, men jag har ju tränat Guardiola och jag har ju tränat skott utanför straffområdet. Nej, men ni fattar. Mm. Han har en Foden som kan slå den därifrån. Han har Rodri som ett bra skott. Så
Guardiola har en bra högerfot.
Ja, tydligen.
Ja.
Men alltså, men ni,
ja, men jag hör verkligen vad du säger.
De stänger ju straffområdet. Det gjorde också Arsenal i dubbelmötet mot City också. Så det är svårt att trä in de där bollarna. Det är också svårt att han ska få den här lilla ytan från typ halva plan. Som att nu slår vi den på djupet. Haaland liksom, han är ju vindsnabb i djupet. Så det är ju mer att motståndarna väldigt mycket anpassa sig liksom för att stänga ner Haaland. Sen är han inte i form, Linus. Jag håller helt och hållet med dig. Det känns som att, men du vet, ibland touchen är inte där. Passningarna sitter inte på läppen. Och så. Det håller jag absolut med om. Men jag tycker man får ge lite cred till motståndarna som är duktiga på sig.
Ja, absolut. Men jag känner bara, nu har man väldigt stora krav på Pep och City, men det känns som att de alltid hittar lösningar för sådana här typer av saker, och det har de inte gjort med Haaland än. Men ja, det roligaste var väl, jag vet inte om ni tänkte på det, de här utsparkarna de sysslade med när Ortega slår den långt. Och sen så ska Haaland stå och brottas med Tchouameni eller Rudiger. Sådär. Det är liksom, det är ju hans uppgift en sån här match nu. Det är bara, vi använder det som en target.
Fast boll.
Ja, men precis. Så det är det han får göra såna här matcher. Ja. Så precis som du säger, alltså, han är inte lika användbar i de här matcherna. Som.
Men kanske det är så att för Pep är han användbar, även fast han kommer kanske bli kritiserad, han kommer inte så mycket chans, han gör ett mål i de här stora matcherna. Men City, visst, nu vann man inte den här matchen, men man är ändå ganska stora favoriter att ta sig vidare. Det var ju fortfarande på bortaplan, och det krävs ju ganska mycket resurs för motståndarlag ändå att göra vad de gör med Haaland, och då öppnar det upp för andra. Nu är det, visst, det är drömmål som görs utanför boxen, och båda lagens XG var ju typ under 1, så det är ju sjukt att den här matchen slutade 3-3. Men jag tror ändå på något sätt att så smart som Pep är och det han gör med sina lag och fotbollen, det är klart att han hade önskat att Haaland, kanske som Petter var inne på också, han är ju inte så bra på att nicka. Han är ju inte så bra i boxen på det sättet för sin storlek. Att han hade kunnat vara ett monster på det sättet och kunna stånga in några bollar och trycka ner Rüdiger. Men ja, jag vet inte, han fyller ändå någon funktion i det här laget. Annars hade han väl spelat med
Alvarez
som någon lite falsk nia eller som nia.
Alltså, men det är väl han som gör så att Rüdiger kramar om Lunin i mål. Han trycker väl ner hela den backlinjen. Ja. Håller de sysselsatta så att spelarna precis bakom får de här luckorna. Fodens avslut och
precis, så för det var väl det jag skulle säga.
Skapat hål utanför straffområdet liksom.
Som jag glömde tillägga just med de här utsparksgrejerna. Det anmärkningsvärda var ju hur lågt, hur nära straffområdet, rejält straffområdet som han stod då när de sköt upp bollen liksom, och att Rudiger har den respekten och följer med honom ända ner liksom. Och
men alltså så här, vi vet ju inte exakt vad Pep tycker om honom, men det här var väl i en sån här match, eller i såna här matcher där han blir tungt bevakad, där lag ligger lågt, där det absolut inte finns lika mycket ytor för Haaland att gå på. Så det är väl det vissa är inne på, hur är hans spel utan boll? För det är ju en väldigt viktig egenskap. Man såg typ på Lewandowski igår. PSG punktmarkerade honom. Men bara hans movements utan boll gör ju så att, ja, men du vet, hans yttrar kan komma in bakom. Mittfältaren kan löpa. Så det är så tydligt hur Lewandowski ändå är så brutalt bra utan boll. Men också, han är ju också, Haaland är väl kanske en av de, jag ska inte säga sämre, men han, alltså av de här världsklassniorna som finns, är han väl kanske den som är minst bra på att liksom komma ner, hålla i boll och göra någonting som typ Lewandowski gjorde igår. Eller vi såg Kane som stöter en touch rakt ner till Sané som går i djupet. Alltså, jag såg ni Lewandowskis aktion igår när han spelade ut den liksom till Lamine Yamal. Och så slår han in den, så är han i boxen.
det spelet kanske i en sån här match att man så här, okej okay, Holland, nu gör de det här igen. Nu har vi sett det här från många motståndare. De ligger lågt, de ligger tight. Hur kan vi involvera dig mer i spelet? Eller så känner Pep, det behövs inte.
Mm.
För att jag har Foden. Jag har KDB. Jag har Rodri. Jag har Bernardo Silva. Jag har Grealish. Jag behöver inte en Haaland som droppar ner. Jag behöver han stå i mitten och hålla två mittbackar i handen. Låt dem vara där. Mm. Haaland, är du med på det? Du kanske kommer göra lika mycket mål, men du är Foden, KDB, de andra kommer göra mål.
Mm.
Så att...
Ja, men det är det jag var inne på också. Ja.
Men folk skriker så jävla högt utan att där kanske titta på de detaljerna.
Han har inte heller exakt de yttrarna som kanske finns i Barca och Bayern München med den snabbhet som finns som när då Haaland ska droppa ner, att han slår den på ett. Vem ska det är bara Doky som kanske matchar den snabbheten som någon annan ytter gör. Alltså Foden är ju kvick, men han är inte Vinicius snabb eller liknande. Så det, de har inte den truppen heller för att han ska droppa ner och sen slå bollen och dyka upp i straffområdet senare. Liksom. Så
sen tror jag att han hämmas väldigt mycket av att KDB bara spelat 11 matcher till exempel i Premier League. Alltså, jag tror han hämmas väldigt mycket av det. För vi pratar mycket kemi.
Det är alltid han som hittar in.
Ja, eller ja.
Ja, sen det ska väl tilläggas också. Nu pratar vi bara Haaland, men vi har ju andra spelare, toppspelare som inte var bra. Alltså Jude Bellingham gör ju inte en bra match. Kylian Mbappé igår gör inte en bra match. Alltså det är inte så enkelt. Det är mycket press som vi pratat om och liksom... Och det är ett till möte kvar, så att allt kan hända.
Ja, men det är jättefördel City, så mycket kan vi säga.
Ja.
Alltså jag kände spontant bara när det stod 2-1 till Real, och jag bara, de måste nog hålla i det här. För att det kommer bli tuffare på Etihad. Men nej, det var ändå starkt av City att bara helt förändra matchen i andra halvlek. Det är all credit till Pep och spelarna. Det blir för man tänkte, nu är de lite illa ut där. Det gungade liksom på hela Bernabeu. Men Pep löste det till slut. Liksom.
Mm. Svängig match och otroliga mål. Jag menar, det är ju också så här, de vinner ju den här matchen om inte Valverde gör det där målet. Nej. Och sen Foden, hur han kan vända upp. Alltså han har ju knappt någon yta på sig och ändå dunkar han in den sådär. Ja. Det ska bli intressant att se hur länge den här... För nu är det ju så, allt han rör blir ju till guld. Och så är det ju för alla vad man håller på med. Man har ju sitt stim. När allt bara sitter.
Mm.
När kliver Foden ur det här? Är det i EM i sommar? Eller är det när det vankar sig? Alltså det är så jäkla svårt.
Ja, men jag tycker med Foden så är så här... Alltså nu har han varit stark alltså 2024, men jag tycker folk glömmer så jävla mycket, alltså hur mycket upp och ner Foden har alltid varit i sin karriär liksom så här. Så det är bra att han steppar upp nu. Man har alltid sett potentialen, men ibland tycker man att vissa pratar som att säga, ja, men så här bra har han ju alltid varit. Nej, jag vet inte om jag tycker det.
Nej, jag håller med. Alltså såklart, han var inte lika bra i höstas. Men sen pratar ju vi alla liksom, och alla andra experter om att det gäller att vara bra när det gäller. Och han har ju verkligen hittat formen i rätt läge nu. Så vi får väl se om han kan hjälpa City att ta ännu en Premier League eller Champions League-titel. Så det är ju den aspekten också. Alltså, säsongen avgörs ju nu ändå.
Nu och framåt. Men jag tänkte på en annan sak. Såg ni den här City-löt? Typ, det är typ som en podcast. Men Rodri satt med Haaland. Och så fick de frågan så här. Ni får ta tillbaka en legend.
Mm.
En gammal City-legend. Som ni ska spela med i laget. Och så fick Haaland frågan. Och han bara, vem? Så Rodri bara...
Ja, jag tror det, eller?
Men han bara, ta inte Agüero, då blir du bänkad. Jag tyckte den piken var så jävla skön. Sen har de väl bara tre legender, typ. Eller jag vet, David Silva.
Han kan inte vara farsan, ja.
Men det var så jävla skön. Ta inte Agüero, då blir du bänkad.
Ja, det är kul. Kommer du sitta bänkad då? 21.00 ikväll, Sabri. Liverpool på Anfield mot Atalanta. Senast ni möttes, det hade man ju lätt kunnat googla fram här nu, men var inte, ni var väl i samma grupp i Champions League för ett gäng år sedan?
Mm.
Och det var väl något norskt lag? Det var Midtjylland också, va? Eller någonting sånt. Det var
coronasäsongen,
va? Ja, så kanske det var, ja. Men...
Där vi slaktade varandra på varandras hemmaplan.
Var det så det var, ja.
Mm.
Hur tror du... Klopp kommer att approacha det här då? Alltså, kommer det vara lite B-betonat sett till ändå vad som pågår i ligan och toppstriden där? Det är ju fortfarande, ja, alltså Europa League är ju inte Champions League, men det är ju fortfarande en europeisk cuptitel.
Han vill väl samla på sig alla han kan nu, sista. svängen?
Alltså jag tror, alltså med tanke på att det är en titel som står på spel och att han vet att det är inte ett Sparta Prag eller ett sånt lag som kommer där. Man kan straffas av Atalanta om man inte liksom gör jobbet och mer starka offensivt. Men det är också ett lag som kommer vilja gå ganska offensivt. Så jag tror att Klopp kommer ställa ett ganska starkt lag på banan. Sen tror jag att han kommer välja de som känns hundraprocentiga i liksom, ja men inte den här småskavankerna typ och sådär, utan ja, i Gomes mer 100% fit än kanske en Robertson. Kanske han vill starta honom och sen byter han in Robertson. Alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Sen tror jag liksom att Diaz, Núñez, Sala startar på topp. McAllister startar. Jag tror inte att han kommer liksom så här fingra allt för mycket där.
Det är väl också, alltså, eftersom att första mötet nu spelas hemma, det är bara skönare att få med sig ett bra resultat till returen. Ja, såklart.
Får Kwanza chansen igen här?
Ja, men alltså, så här, det där är så här, jag tycker det är värre. Alltså, det där är ett misstag, man kanske får lite hjärnsläpp liksom. Jag tycker det är värre när man är så här, som vissa misstag som Trent har gjort, som är så här, ja, men det är när man positionerar sig fel, när man inte tar hem jobbet, när man latar sig. Mm. Sådana misstag är värre än att säga fan, okej, du missar passen, Bruno Fernandes gör det jävligt bra. Det är så här.
Ja, nej, verkligen. Mm.
Sen Konaté var på bänken. Jag vet inte exakt hans status, men han kanske får starten den här matchen. Men jag tycker inte han ska inte bänkas på grund av det. Nej, där. Ja. Det tycker jag inte.
Nej. Jag tycker, alltså Liverpool är självklart favoriter, det vill jag först och främst säga bara. Men Atalanta, det är inget dåligt lag. Nu kommer de visserligen ganska dålig form. 2 raka förluster tror jag det är. Men Coop Miners, superbra spelare. Sen Scamacca är ju inte den Scamacca vi såg i West Ham, utan det är ju en annan nu när han är i Italien. Och sen engelsmannen Luckman som också är, eller ja, han representerar Nigeria, men det är ju ett bra lag. Och sen har vi ju Isak Hien och med mera som, de gjorde det bra mot Gyökeres och Sporting i...
Ja, men alltså Atalantas startelva mot Cagliari, så gjorde den senaste.
Ja, absolut.
Det är tydligt att det är Liverpool som gäller.
Ja,
det
absolut.
Det var inte en startspelare med på banan.
Nej, exakt.
Så, ja men det ska ju bli kul att se Isak Hien och Emil Holm, självklart. Mm. Alltså såhär, från ett svenskt perspektiv, hur de kan stå emot.
För att säga, eller Hien känns ju given, för man vill säga Holm då, det är väl den gamla Chelsea-favoriten Zappa Costa som spelar på
herregud.
Var det inte han som gjorde inläggsmålet i sin debut? Var det typ mot Arsenal?
Nej, var det någon...
Eller kanske var mot något, en vanlig match?
Champions League-match faktiskt.
Okej, men han dunkade den och firade sen som att det var meningen.
Sen sprang han ut och så kom han tillbaka igen.
Precis.
Kom han till Atalanta.
Och sen också det här Coop Miners som redan gått ut i media under landslagsuppehållet med att han och hans fru redan förbereder sig mentalt för engelska vädret och sådana där saker. Så han kommer säkert vilja göra en bra prestation och han är bäst i laget. Så att det kommer inte vara så lätt tror jag, men Liverpool kommer ju vinna.
Ja, men det är intressanta matcher i Europa League också i Conference League.
Ja, jag tänkte säga det. Villa spelar i Conference League då mot Lille.
Precis, det här är ju en fråga som jag ser diskuteras konstant bland Villa-fans. Det här, ska man gå för Conference League och vinna den eller ska man gå för Champions League-platsen i Premier League? Och det är klart, en titel väger tyngre och det kan ju bli så att femteplatsen i England ger Champions League och vi har ju ändå med en match mer 11 poäng ner till Manchester United.
Ja,
så den ska ju vara lugn, men...
Ja, Champions League är redan klart.
Ja, det hoppas jag. Men vi får se. Man kollar ju inte supermycket Ligue 1 liksom. Man har inte bra koll, men det finns ju spännande spelare där. Jonathan David vet...
Han är kvar. Mm.
Ja, precis. Han vet man ju är bra liksom.
Han är själv Gomes, min favorit. Han är skadad, va?
Ja, tror jag. Exakt. Jag tror kollade upp det innan.
Men jag säger så här. Jag håller på Villa. Om du håller på Olympiakos. För då kan vi åka till Aten och se Aston Villa för första gången.
Vi kan skaka hand på det. Jag backar Olympiakos.
Olympiakos möter Fenerbahce i den andra kvartsen. Han har en helt jävla galet möte. Så då kan det bli Olympiakos mot Aston Villa i semi.
Vi får hoppas.
Då ryker ni ju all världen.
Kommer inte lika från Grekland.
Då kommer Marinakis ner på planen och ska börja gidra med alla.
Om vi tar oss till Premier League-helgen då, som också ska spelas för Big Six-lagen eller topplagen, vad man nu vill kalla det. Newcastle ska ju möta Tottenham, men City ska ta emot Luton. Bournemouth, Manchester United avrundar lördagen. Sen har vi då en söndag med Liverpool mot Crystal Palace. Arsenal möter Aston Villa. Och sen måndag igen för Chelsea. Mm. Det är ju alltid måndagsmatcher.
Men nu var det inte
det känns som att det är nästan hela tiden.
Ja, jag tycker det är trevligt, då har man en på sig själv. Det jobbiga med det.
Mot Everton.
Det är att alla andra ser skiten också, så då får man alla medlanderna så här. Ja, kan de inte dölja sig om hur dåliga de är. Det var likadant söndags när vi släpper in i 94 mot Sheffield och man bara ville...
Alla hinner ju analysera Chelsea för att de spelar måndagar. Hade man blandat in dem på lördagen hade ingen tittat.
Det är så väldigt värsta faktiskt.
Men fullt fokus ändå Arsenal, Aston Villa. Jäklar vad alla Liverpool-supportrar, City-supportrar, såklart. Men det kommer ju hejas på Claret and Blue.
Ja, så är det. Och hade jag varit Arsenal eller City-support hade jag inte förväntat mig någonting, ska sägas. Det är ganska mycket skador och lite formdippar på vissa spelare. Och jag vet, vi har pratat om det utanför, Kalle, men Aston Villa hamnat lite grann i det som ni i Chelsea har varit, att det är ständig rullians i backlinjen liksom. Och det blir ju ett problem, och det syns ju mot Brentford till exempel.
Jag vet också. Men United har haft 31 olika konstellationer i backlinjen i år.
Ja, precis. Ja, precis.
Men det är ändå ett Aston Villa som har tappat lite pace här på slutet. Mm. Men alltså, så här, om du tar det ur ett perspektiv, när vill man möta Arsenal? Mm. Mellan ett Champions League-möte.
Ja, absolut. Mm,
de leder Premier League. Supporterna skriker efter liksom en liksom,
men vi är ju också i samma lite. Det är ju det alltså, så
ja, men nej Linus, du kan inte jämföra de där två världarna. Nej. Ni har 11 poäng ner till United, ni möter Lille som är sådär hyfsat att ni kommer liksom så här, ni kan städa av dem efter två möten.
Men
de ska bara, till Allianz Arena spela 2-2 mot, eller de ska alltså behöver vinna mot Bayern München. Plus att de behöver vinna mot er. För att de förmodligen räknar med att Liverpool och City vinner mot Luton. Så, och 90 minuter i benen här. Aston Villa, vi vet. Vad älskar de? Omställningar. Skulle säga drömläge att möta. Kanske inte rent truppmässigt. Ni har vissa skador.
Nej,
men...
Nej, men det jag tänkte säga var bara att jag tror att Aston Villa värderar... Europa mycket högre än vad Arsenal gör, just för att det är större sannolikhet att vi vinner, och sen också att Arsenal är i det läget där de kan faktiskt vinna ligan. Vi kan komma femma, är ju jättebra fast de vill, men jag menar bara, jag tror att en Europa-titel där, men det är liksom
det, du pratade
Rodgers som spelar i Middlesbrough för några månader sen ska ut och göra det liksom på Emirates, så jag är inte lika säker.
Ja, men det finns en press här på, det är press, all press är ju på Arsenals axlar. Och så här,
absolut.
Du pratade innan om att så här, ja, de här grabbarna har aldrig varit i Champions League, men förstår du vad det betyder då att man kan nå en semifinal i Champions League? Det är klart att de har det i tankarna samtidigt som alltså...
Jag nedvärderar absolut inte det där. Alltså Arsenal vill också ta sig vidare. Jag menar inte det, men det är en tydligare liksom
väg framåt. Jag hör det. Jag ser det ändå som ett bra läge att möta dem. I alla fall på sättet som Aston Villa spelar.
Jag skulle inte vara gladare. Jag skulle vara gladare än alla här om Aston Villa plockar poäng. Så att jag hoppas du har rätt.
Tror du det?
Tror du verkligen det?
Ja, det...
Jag drar på mig... Vi har någon Grealish Aston Villa-tröja här på kontoret. Jag drar på mig den igen. Jag tror inte... Den kommer knappt över min navel. Alltså, den är så jävla tajt.
Poängen ska in.
Ja. Poängen ska in.
Ja, en intressant helg i alla fall då. Lycka till.
Ja, tack.
Mm. Och Big Six är tillbaka som vanligt på måndag igen. Ha det bra.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.